Precis stämplat in på nattskiftet. Idag har jag mer än en historia att berätta. Idag ska vi prata om den platsen där du ska känna dig som tryggast. Hemma. Men vad händer egentligen när den där känslan av trygghet tas ifrån dig och hemma inte längre är din trygga plats? Sätt dig bekvämt, kryp upp i soffan och tänd ett ljus i ditt trygga hem. Efter det här avsnittet kanske du aldrig någonsin kan känna dig trygg i ditt eget hem igen. Kvinnan. En historia skriven av Rattregar. Det var i december 1999 som hon infekterade vårt lugna hem i nordöstra Skåne. Min far ropade på mig från trappan. Jag antar att det var dags för middag. Han stod längst ner i trappan och hade handen uppe i ett försök att hindra mig från att komma ner. När jag såg paniken i hans ögon förstod jag att något var fel. Jag vill att du lyssnar på mig väldigt noga, sa han. Mitt hjärta började rusa när han fortsatte. Det är mycket viktigt att du håller ögonen på mig. Du kommer att lägga märke till någon annan i vårt hem, men du måste ignorera henne så mycket som möjligt. Jag började nästan skratta. Min 12-åriga hjärna försökte förstå vad han menade och antog att detta var någon form av skämt som inte alls passade in på hans normala sätt att vara. Innan jag kunde svara, fortsatte han. Hon kommer att viska saker, följa efter dig och göra allt hon kan för att få din uppmärksamhet. Det kommer att bli mycket svårt, min son. Men du får aldrig interagera med henne. Jag lovar att hon kommer att gå. Bara om du låtsas att hon inte är där och försöker inte tänka på henne. Lova mig det. Det var så många saker jag ville fråga honom, men jag var för rädd och förvirrad nu. Jag lyckades bara spotta ur mig ett förvirrat. Okej, pappa? Okej, kom ner. Det är dags för middag. Skynda dig. Jag har gjort henne starkare bara genom att berätta för dig, men jag var tvungen. Jag kan inte tillåta att du tittar på henne av misstag. Lita nu bara på mig. Håll dig fokuserad nu, sa han skarpt. Jag gjorde som jag blev tillsagd och smög långsamt ner för trappan medan jag höll ögonen på min far när han backade in i köket. Jag kände att temperaturen sjönk avsevärt när jag nådde första våningen. Jag kände en välbekant kväljande och sur doft i luften. Det påminner mig om den gången en igelkott dog under vår altan och stank i hela huset i en vecka. Min pappa och jag satt oss vid bordet samtidigt. Min syster satt mitt emot mig. Hennes huvud hängde och hennes ögon stirrade på den tomma porslinstallriken framför henne. Min mamma tog ut en gryta ur ugnen. Hennes ögon var svullna och jag såg att hon hade gråtit. Jag höll fokus på min familj. Men i ögonvrån kunde jag se en suddig röra och mörkt trassligt hår och sjuklig grå hud. Det fanns ingen energi i köket. All den värme och det skratt som vanligtvis ackompanjerade våra måltider var spårlöst borta. Min syster tog tag i mitt knä under bordet och viskade. Kan du också se henne? Jag nickade. Tyst! Väste min far sammanbitet. Kvinnan gick framåt med våta klafsande fotsteg. Lukten var motbjudande. Hon smög fram mot bordet och stannade precis bakom min syster, bara några centimeter ifrån henne, och la en förrutnad hand på hennes axel. Hon ryckte till av rädsla och stirrade på mig. Jag sänkte genast huvudet. Min mamma serverade vår middag och gjorde sitt bästa för att låtsas som att allt var okej. Jag kunde se min far hålla min systers hand under glasbordet i ett försök att hindra henne från att tappa greppet helt. Min syster tillbringade hela middagen med den vidriga halvrutna handen på sin axel. Nästan ohörbara viskningar spyddes ut från kvinnans mun och fyllde rummet som ett vitt brus. Det var så vi levde i flera månader. Vi gjorde vårt bästa för att leva ett normalt liv trots den ständiga närvarande oönskade gästen. Även om vi lämnade huset kunde hon på något sätt följa efter oss. När vi fyra satt i bilen kunde man se henne i backspegeln eller stående vid sidan av vägen. Mina föräldrar lät ingen komma på besök och lät oss aldrig bo hos vänner under helvetesmånaderna. Vi kunde viska till varandra när det var absolut nödvändigt att diskutera hennes närvaro, om hon inte var för nära. Min far fick oss att lova att aldrig berätta om henne för någon. Det var det enda sättet att sätta henne, uppmärksamhetsparasiten, i karantän. Vi drog slutsatsen att hon infekterade ett enda hushåll i taget och inte kunde ses av någon utanför hemmet om inte deras sinne hade förgiftats med kunskapen om hennes existens. Några år senare fick jag veta att min far var anledningen till att hon hade kommit hit. Hans syster hade på 70-talet smittats av en annan och den följde efter min faster in i deras hem. Min far kämpade hela 1999 med att hålla tanken på henne borta, men det ohyggliga minnet var för starkt. I sin tur förde han tillbaka henne till sitt liv och vårt. Vi höll löftet om att hålla henne hemlig för andra och det var det svåraste vi någonsin hade gjort. Vi försökte alla lämna huset som en grupp och hon följde efter. Vi kunde inte förmå oss att splittra vår familj. Det var svårast för min mamma som var ensam med henne medan vi var i skolan och min pappa var på jobbet. Men allt förändrades den dagen min mamma bröt ihop. Det var en snöig februarikväll. Vi hade ätit middag och min mamma bestämde sig för att gå och lägga sig tidigt. Hon satt på deras säng och gjorde sig själv nästan omöjlig att ignoreras. Min mamma kunde inte ta det längre. Jag hörde henne skrika från sovrummet och kräva att hon skulle lämna oss i fred. Min pappa sprang upp på övervåningen för att försöka stoppa henne. Det var det sista jag såg av min mor. En blodpöl på den vita mattan var allt som återstod. Kvinnan var fortfarande där, men min mamma var borta. Under de följande veckorna viskade hon till mig. Hon sa att jag kunde få träffa min mamma igen. Allt jag behövde göra var att titta och fråga henne hur. Det gjorde jag aldrig. Anledningen till att jag berättar för dig, det är för att jag vill att du ska tänka på henne. Jag såg henne igen i morse för första gången på 25 år. Jag har inte råd att förlora min fru eller mina barn till den jävla parasiten. Jag vill att du tänker på hennes mörka hår och gråa hud. Tänk på henne i ditt hem så att hon kan lämna mitt. Du är redan smittad och så småningom kommer du att märka en kvinna i ditt hem. Du måste ignorera henne. Det är för ditt eget bästa. Förlåt mig. Jag är hemskt ledsen. Men hon är din nu. Under pandemin var det många som satt i karantän i hemmet med sina barn. Det är inte det enklaste att roa små barn hela dagarna ända. Men en så oskyldig lek som kurragömma kan väl inte direkt medföra något hemskt? Eller? Kurragömma, skriven av Robert Mort. Under pandemin satt jag och min fyraåriga son i karantän i hemmet. Vi hade mycket tid att göra saker, så vi brukar leka hans favoritlek, kurragömma. Ja, kurragömma med några extra regler. 1. Jag är den enda som gömmer mig. Han vill inte. 2. Jag måste ropa juhu med några minuters mellanrum, annars skulle han aldrig hitta mig. Och 3. När han kommer nära sticker jag ut en hand eller en fot från mitt gömställe och han skriker jag ser dina fötter och vrålar av triumferande skratt. 4-åringar är verkligen korkade, okej? Som ensamstående pappa hade jag inte direkt råd att köpa en massa leksaker till honom. Vi hade precis flyttat in i det här huset för några veckor sedan. Hyran åt upp nästan hela min lönecheck. Jag köpte alla mina möbler från myrorna, vi åt ofta bönor och ris och jag körde fortfarande runt i en 20 år gammal rishög. Göm dig igen, sa Linus och ryckte i min hand. Göm dig igen! Men det är nästan läggdags. Snälla! Okej, men bara en gång till. Gå och räkna i köket. Han sprang runt hörnet så fort han kunde. Ett, två. Jag sprang genom vardagsrummet och då såg jag det. Hallgarderoben. Perfekt. Jag öppnade dörren och smög in. Det var trångt. Gamla vinterjackor och bortglömda ytterkläder pressade mig ut mig, men det var värt det. För ju bättre gömställe, desto mer tid fick jag för mig själv. Jag tog fram min telefon och började surfa på Reddit. Snart hördes hans dova fotsteg i närheten av köket. Jag väntade en minut. När han inte verkar vara på väg mot mig öppnar jag dörren. Juhu! Ropar jag. Fotstegen blev högre. Jag hörde hans dova fnitter när han gick mot mig. Och sen började han gå upp för trappan. Åh, gud vad ungar är korkade och lättlurade. Jag öppnar dörren lite till. Precis i tid för att se hans små fötter försvinna från trappavsatsen. Sen ryckte jag på axlarna. Mer tid för mig. Jag satte mig tillbaka i garderoben och tog fram telefonen.
Pappa! Pappa!
Hörde jag honom fnittra från övervåningen.
Pappa, var är du?
Jag log och undrade om det kanske var en pappa som uppfunnit kurragömma ändå. Det är ganska briljant. Du får några dyrbara minuter ifrån ditt barn. Och det är inte ens meningen att de ska göra så mycket väsen av sig. Men du underhåller dem på samma gång. Helt jävla briljant.
Joho!
Jag stannade upp. Varje muskel i min kropp frös till is. Men jag hörde det. Klart som dagen. En mjuk, klar röst som ropar från övervåningen. Men det var ju bara jag och Linus här. Åh gud, någon är i huset och Linus... Jag rusade ut ur garderoben. Linus, var är du? Jag hörde Linus fotsteg springa ovanför mig. Hans fnitter som letade sig ner till mig. Jag kunde inte röra mig, jag kunde inte andas. Linus! Skrek jag till slut. Mer fnitter och sen Linus röst.
Jag ser dina fötter.
Nej, jag kastade mig upp för trappan och skrek efter honom. Jag rusade in i hans sovrum men han var inte där. Bara hans tomma säng. Täcket skrynkligt med broderande stjärnor som stirrar tillbaka på mig. Jag sprang tillbaka in i hallen och snurrade runt. Linus! Men jag hörde inga fotsteg. Inga fniss. Huset var dödstyst nu och jag kunde höra en knappnål falla. Jag sprang in i gästrummet. Det var tomt. Jag sprang över till garderoben. Jag slängde upp dörren och rotade igenom kläderna i panik. Ingenting. Jag stapplade tillbaka ut i hallen och rusade tillbaka mot mitt sovrum. Det enda rummet som jag inte hade letat i. Jag sprang in och tände lampan. Det var tomt. Högen med smutstvätt på stolen. Orörd. Garderobsdörren stod öppen med mina kläder inuti. Kuddarna staplade ovanpå varandra i en hög. Med hjärtat i halsgropen sprang jag tillbaka runt till andra sidan sängen. Också tomt. Jag hukade mig för att titta under sängen. Tomt.
Pappa! Pappa!
Jag blev lättad när jag hörde den där rösten. Dörren till badrummet öppnades. En springa och ett blått öga tittade ut på mig. Stort av rädsla. Jag sprang fram och tog tag i honom. Kramade honom. Sen lyfte upp honom och gick ut ur badrummet. Hans ögon var fortfarande stora av rädsla. De var inte fokuserade på mitt ansikte utan på fläcken precis bakom min axel. Jag vände mig om. Det var ett ögonblick innan jag såg den. Men sen gjorde jag det. Jag stirrade på garderoben. Frusen med hjärtat bultande i öronen. I skuggorna under sömmarna på mina kläder fanns två fötter. I såna här stunder kan hjärnan inte riktigt tänka. Den är för långsam. Instinkten tar överhand. Det smartaste hade varit att låsa in oss i badrummet och klättra ut genom fönstret. Men istället sprang jag bara ut i hallen så fort jag kunde. När jag sprang ner för trappan hörde jag de tunga fotstegen. Långsamma och metodiska. Som ekade genom hela huset. Jag kunde fortfarande höra dem dunka i min hjärna när jag sprang till grannen och skrek på hjälp. Polisen kom. De sökte igenom huset. De hittade ingenting, inte heller några tecken på inbrott. De lovade mig att de skulle patrullera min gata de närmaste dagarna, men det var egentligen allt de kunde göra. Jag bestämde mig för att bo hos en vän i några veckor tills jag kände mig säker igen. Men varje gång jag sluter ögonen kan jag se dem, de där två fötterna, som på något sätt såg konstiga ut. Svulna, som om de hade legat i vatten en lång tid. Lite för gråaktiga i tonen för att tillhöra någon normal person. Och tånaglarna som var svarta och spruckna. Och jag tänker tillbaka på den där garderoben, hur jag hade fått den gratis. Hur ägaren berättat att hennes pappa precis hade dött och att hon bara försökte bli av med alla hans saker så fort som möjligt. Och jag undrade, exakt hur dog han? Det som jag antar skrämmer mig mest är den okända faran. När du inte riktigt vet vad det är som pågår eller händer. Den där känslan när du inte vet exakt vad som är ett hot eller fara, bara att det är en fara. Det är alltid svårt att veta om man ska agera i sådana situationer. Om du hade hört ett skrämmande ljud från din granne, hade du vågat knacka på? Grannar, skriven av Mammoth Feature 3205. Förra veckan tittade jag på repriser av Vikings med min hund Bailey. Klockan var strax efter 3 på morgonen när jag hörde ett högt ylande. Jag flyttade in i det här området för ungefär en månad sedan och känner egentligen inte mina grannar så väl, förutom fru Björklund till vänster om mig. Hon är 82 år ensam, så när hon erbjöd mig att komma över på kaffe och kaka vid middagstid dagen efter jag hade flyttat in, då blev det ju ett självklart ja. Det blev en vana. Vi trivdes i varandras sällskap och jag älskar att höra hennes berättelser om saker förr i tiden. Vi blev så goda vänner att hon till och med gav mig en nyckel i måndags för nödsituationer. Till höger om mig bor en tonårsmamma med 2 barn under 3 år. Jag hör henne sjunga för dem varje kväll innan hon lägger sig. På andra sidan korridoren bor en kvinna som jag antar är i 30-årsåldern. Fru Björklund sa att hon heter Emily och att hon fram till ungefär en vecka innan jag flyttade in var en mycket livlig kvinna. Alltid ute på innergården och planterar blommor och saker i ett försök att återställa skönheten i det mycket gamla lägenhetshuset. Nu lämnar hon aldrig sin lägenhet och jag trodde hon sov hela dagen eftersom den enda gången jag ser henne är när hon stirrar på mig från sitt sovrumsfönster när jag kommer hem från jobbet runt klockan 1 på natten. Jag har aldrig träffat henne, än mindre pratat med henne. Förra helgen, när jag första gången hörde ylandet, tittade jag genast till fru Björklund. Hon mådde bra. Jag knackade på granntjejens dörr, hon heter Amanda och hon hörde det också. Jag fick hennes telefonnummer och sa till henne att jag skulle kolla på andra sidan hallen och att jag skulle smsa henne om något kändes fel. Vid det här laget hade ylandet pågått säkert 15 minuter. Jag gick och knackade på dörren på andra sidan hallen. Ylandet slutade abrupt och jag hörde någon som hasade omkring och sen tystnad. Det gick ungefär 5 minuter och det var fortfarande så tyst att jag knackade igen. Det kom fler hasande ljud, sen 3 klick. Kvinnan öppnade sin dörr så långt säkerhetskedjan tillät. Lägenheten var helt mörk, förutom den vaga konturen av hennes krusiga hår och hallens ljus som reflekterar svagt i hennes ögon. Grå fingertoppar greppade dörren. Hon sa ingenting, hon blinkade inte. Jag frågade henne om hon var okej. Ingenting. Och vid det här laget kunde jag höra Bailey morra från min lägenhet. Efter ungefär en minut när jag ställt en massa grundläggande frågor och inte fått några svar frågade jag henne varför hon alltid stirrar på mig från sitt fönster på natten. Hon drog sakta in den grå handen innanför dörren och lät den slappt hänga längs hennes sida. Till slut blinkade hon, men istället för att öppna ögonen öppnade hon munnen. En fruktansvärd stank som jag bara kan beskriva som ruttet kött kom från hennes mun när hon började yla igen. Jag backade omedelbart till andra sidan av korridoren och tog upp min telefon och fickan för att lysa med ficklampan på henne. Dörren slets igen i samma stund som ljuset träffade henne och sen hörde jag det där hasande ljudet bakom dörren igen. Jag sprang in i min lägenhet och slog igen dörren. Chocken fick mig att sjunka ihop på golvet med ryggen lutad mot min dörr. Bailey var märkbart upprörd och oroad för han vankade fram och tillbaka och gav ifrån sig ett konstant dovt morrande. Vi kom överens om att det som fanns i den lägenheten kunde inte vara mänskligt, åtminstone inte nu längre. Det var tyst resten av natten. Jag har sjukskrivit mig från jobbet sedan dess. Jag kan inte sova eller äta något annat än soppa och jordnötssmör. Jag har inte lämnat min lägenhet förutom för att träffa fru Björklund under de vanliga timmen eller 2 vid middagstid. Vilket jag fortfarande gör eftersom det är enda gången jag kan tänka på något annat än vad som hände. Bailey vägrar att lämna vår lägenhet överhuvudtaget. Och jag har själv mest lyssnat och väntat. Jag har lämnat minst 20 röstmeddelanden till ägaren av huset. De har inte svarat. För ungefär 4 dagar sedan började lukta fruktansvärt ute i korridoren. Jag vet att det kommer från Emilys lägenhet. Jag har pratat med säkerhetsvakten där nere. Tom, en 73-årig pensionerad polis. Han är döv på ena örat och slutar aldrig prata när man väl inleder ett samtal med honom. Han sa att han inte hade hört något konstigt eller känt lukten av någonting och att det inte kommit några klagomål. Han sa att han skulle kolla till Emily, men det har han naturligtvis inte gjort. Förutom lukten har det varit helt tyst fram till nu. Jag hör det igen. Ylandet. Det kommer nu från fru Björklunds lägenhet. Precis på andra sidan min sovrumsvägg. Ingen kommer att hjälpa mig. Jag tror jag måste lösa det här på egen hand. Jag ska gå och titta till fru Björklund nu. Önskar mig lycka till. 10 000 kronors frågan är ju nu. Kan du någonsin känna dig helt trygg i ditt eget hem? Bortsett från verkliga faror som inbrottstjuvar och fallskador finns det kanske andra saker att vara rädd för. Du kanske inte är helt ensam i ditt eget hem. Bara för att du inte kan se eller höra dem just nu, kanske de ändå är där. Kanske i detta nuet, precis sidan om dig. Vill du inte vara ensam utan istället ha sällskap, så finns jag här för dig om 2 veckor igen när det är dags för ett nytt avsnitt av Nattskiftet. Fram till dess, kolla under din säng en extra gång innan du lägger dig ikväll och se till att alla garderobsdörrar är stängda och reglade. Ta hand om er. Vi hörs. Hej!
All musik i det här avsnittet är skriven, inspelad och producerad av Aftonland.